till draken glar. Fåglar övertar punkt, och man är en örn, och närmar sig dalen från luften, snett ovanifrån, ser man först bara de höga bergskedjorna som omger den. Runt hela dalen löper de, stora, mäktiga, ogenomträngliga för alla som inte känner till de få säkra passagerna, och ger intryck av att ingen dal egentligen finns, att allt bara är ett enormt bergsmassiv. Inte förrän man passerat de evigt snöklädda topparna och trängt igenom det molntäcke som ständigt hägrar kring dem, kan man se dalen. Se den täta barrskogen, som löper runt hela det öppna området, mörk och fientlig. Många är de sagor som härrör från de fuktiga stigarna och de stora, mossbetäckta stenbumlingarna som dväljes under det mörkgröna täcket till ett hela tycks vara, så här från ovan. Bortom skogen kommer så den vidsträckta, gröna ängen, här och var gul och brunrutig från bönders åkrar, här och var skiftande i mörkt och ljust av böljande kullar och dalgångar, men alltid friskt, behagligt grön och välkomnande. Genom detta kompakt gröna hav rinner en mörkblå flod, meandrande fram och tillbaka stilla, mäktigt, och mynnar sedan ut i den stora blå sjön vid dalens södra ände. Ända uppifrån de norra skogarna kommer den, därför vi såg bara en bäck, härrörande från glittrande kristallklara fjällbäckar från bergen, i sin omtid växande med flera bäckars hjälp, pålande, brusande genom bergskogen, och kommer ut på den stora ängen många meter bred. Men fortfarande växande, dominerande landskapet allt, medan den klyver det samma i två jämnstora delar. Tittar man sedan noga, så här väldigt högt ovanifrån, kan man tycka att åkerlapparna ligger koncentrerade till flodens tränder, och i synnerhet till själva utloppet i den stora sjön. Om man är en örn, och dyker vådligt brant ner mot dalens botten, ser man så småningom att långa, slingrande vägar sträcker sig över landskapet till synes på måfå djärvt utforskande den gröna ängen, sjön, den blå floden, ja ända bort till barrskogen sträcker det sig. Men följer man sedan vägarna åt andra hållet, märker man till sin ohöljda, eller kanske höljda om man är en örn och i avsaknad av betydande ansiktsmuskulatur, förvåning att alla strävar efter samma punkt, de strävar alla efter att nå just till en punkt där floden mynnar ut i sjön. Dyker man sedan ännu brantare, ser man att det man närmar sig, det alla vägarna så småningom återvänder till det floden strömmar igenom innan den blir ett med den stora sjön, är en samlinghus. En ganska stor samlinghus, och alla liggande väldigt tätt, med höga spetsiga tak. Det ligger så tätt, att man lätt tror, att det inte finns plats för några gator emellan dem, att hela staden, ty en stad är det, bara är ett enda stort hus med tak och gavlar spretande om vad annat. Det sista man ser, om man är en störtrikande örn, innan man mosas mot läcket på en liten fiskeskuta, är den stora, breda floden som klyver staden i tu, och den stora, röda bron som spänner över sagda transportkanal i vatten. Mitt på bron står ett hus, och utanför splatt mitt framför fötterna på Gizmo och Vatnacke slog en örn ner och mosades mot det nyss vabbade däcket i ett moln av blod och fjädrar. Gizmo stirrade förfärat, ga. Sade han sedan, ställde sin till alldeles nyligen färdig använda skurhink ifrån sig, och gick skyndsamt för att hämta den svabb han till alldeles nyligen också trodde sig vara färdig med. Han hade just lyckats smeta ut örnen till en jämn tjock sörja över däcket, när plötsligt rören till kajutan slängdes upp med en smäll, och utstöttade 48 halvvuxna laxar, hojtandes, hit kommer vi aldrig igen. Och upprört viftandes med varsin stor grep. Det kom dock bara halvvägs till relingen innan Gizmos fru och tre grovvuxna söner rände ikapp dem, och skickade merparten av den slemmiga skaran till nästa liv på ett rätt blodigt vis. De få överlevande gav upp och togs till fånga, för att raskt föras ned under däck igen. Gizmo stönade och fyllde på sin hink med mer sopvatten, såg du det där, Sogo? Sade Floing hönsprätte och lutade sig längre ut genom fönstret. Hans kompanjon tittade upp från boken han skrev och uppstötte ett osannolikt läte. Floing suckade och satte sig i sin favoritfotölj, jag trodde väl det, muttrade han uppgivet. Det var en galen fågel som, ja, det går inte att beskriva. Det måste ses. Sogo vände blad och doppade gåspennan i bläckhornet, uppenbart intresserad. Det var inte förrän dagen efter som han upptäckte en flåning var död. Fem män i svarta kåpor stod och tryckte i skuggorna på en bakgata i Hägebäck. De var utrustade med stora leenden och förgiftade dolkar och såg ut som om de väntade på någon. Titta! Viskade den näst mest observante av männen oväntat och pekade snett uppåt. Fyra ansikten vändes ditåt, den är komplett tokig. Muttrade alla fem i kör och bestämde sig för att låta saken bero. Hippolina kvartnackelade ifrån sig konservöppnaren och brännjärnet rätade på ryggen och log milt. Jag går och tar mig en nypa luft, pojkar, myste hon. Jag kommer strax tillbaka. Hon lämnade rummet, som nu var tyst bortsett från ett och annat stön av smätta från strupar försvullna för att skrika. Öcke, Öcke och Öcke fortsatte skoningslöst med sitt brutala värld. Vad har hänt här, tro? Undrade en kort, fet man i klädsamhet och sidan av senaste snitt stillsamt och petade med foten på en av kropparna. Han böjde sig ner och förde undan den här damones svarta kåpa en aning, oj. Mannen reste sig hastigt, slängde en sista blick över axeln och promenerade raskt bort från denna makabra scen mot hemmets trygga famn. Hippolina sparkade undan en död grävling och bannade sig iväg mellan de små fräscha högarna mot relingen. Väl framme lutade hon sig mot det bastanta stålräcket och andades in den friska kvällsluften i långa, djupa andetag. Vanligtvis brukade detta hjälpa henne att glömma vardagens små problem, som hur det skulle få råd med en ny tumskruv, och istället koncentrera sig på viktigare ting, exempelvis ny användningsområden för gräddfil. Idag var det dock något på tok. Det låg en känsla av ond bråd död i luften. Det var som om världens vanliga glädje att leva hade förbytts mot en stenhård vilja att ta livet av sig. Hippolina, som alldeles säkert var delaktig i att världen kände sig som den gjorde, gick tillbaka ner till sina söner med bestämda kliv. I en annan del av staden försökte Raitan visa fly undan några kriminella element som han hade stött på. Med sin tjocka, skitiga och mycket slitna rock uppdragen till midjan och det ovårdade skägget fladdrande över ansiktet sprang han med stor brådska mot stadens mindre skumma kvarter. Det hände ofta att Raitan, på väg hem från akademien, funderade på det för dagen aktuella filosofiska tvistefrågorna, något som mer ofta än sällan ledde till att han gick fel. Varför det alltid hände sig att han alltid slutade i det skumma kvarteren kan ha berott på en mängd olika orsaker. När Raitan, mycket pigg för sin ålder, kom fram till sitt hus mitt på den stora röda bron, tittade han ner på den flodprom som låg förtöjd nedanför. Promen, som ägdes av den mycket trevliga familjen Kvartnacke, låg tyst och mörk. Detta förbryllade Raitan, då det vanligtvis var ett väldigt liv. Fru Kvartnacke hade förklarat att de ofta hade fest, därav allt ljud och ståhej. Med ett ljudligt nissel öppnade Raitan dörren till sitt hem och gick in. Raitan visade både ett mycket högt, mycket smalt och mycket grönt hus mitt på den stora röda bron som leder över floden Tar. Insidan av huset bestod till större delen av den spiraltrappa som leder upp till husets enda rum. Detta rum var fullt av böcker av alla storlekar, vetenskapliga instrument som ingen visste användningen av, definitivt inte Raitan, och trots Raitans livliga användande av rummet, massor av damm. Redan hemma, frågade Raitans gode vän och livskamrat med en gäspning. Jag slutade, tidigt, idag, hostade den nu mycket uppumpade Raitan. Raitans gode vän och livskamrat tittade med mycket tvivlande blick på Raitan, borgmästarens rådgivare. Det är din tur att ta ut soporna, sade Rickard Limbringare med en nick mot ett veritabelt berg av sopor bestående av matrester, kartonger av både större och mindre format, ett litet uthus och annan bråte. Lustig kurre, var Raitans enda kommentar. Någon månad tidigare i en helt annan del av världen, eller, om vissa grovt felaktiga teorier om tid och rum skulle visa sig riktiga, samtidigt och på samma plats, började Nanne Bongombo göra sig redo för dagens värld. Han drog på sig ländskynke, stoppade sina ex av Grovimus Romsthegaide vid Color Illustrations och 101 Voice tog ett hägg vid Hotwings i den ryggsäck som han sedermera axlade. Nannebo hade mottagit en otroligt stor beställning från ett land långt bort i norr. Den okände kund ville ha tillräckligt mycket av hans vampar, ödlögon, paddslem och gräs och annat smått och hel stad till månen och tillbaka, flera gånger om. Nannebo, som ännu inte landat sen han åt sin första svamp för 30 år sedan, tyckte att det kanske vore en kul idé, ganska krasig. Med lätta steg och frånvarande blick flummade Nannebo iväg mot savannens yttersta gräns. En och annan getfärgad elefant flög med flaxande öron förbi honom, men detta var en företeelse som för länge sedan hade slutat att förvåna honom. Och, äcke och ucke, fått nötter, 2 st, en gång i tiden hade det faktiskt blivit retade för sina namn, men detta slutade då rätt stickorna försvann. Senare hittades några formliga klumpar mänskligt kött som enbart kunde identifieras som Ocke, Ecke och Uckes blågvandar med hjälp av tandkort. För detta krävdes i sin tur en hel del pusslande av tandsplitter. Slutfotnötter bråkade som vanligt. Denna gång om vem som skulle få äran att plocka ut deras senaste gästs prostata. Men Ocke, du fick ju sköta tumskruvarna igår. Vädjade Ucke. Ucke hoppade ivrigt upp och ner och viftade med en romstinn lax framför näsan på Ocke. Tumskruvarna använder vi ju varje dag. Prostatan är mycket troligare att dra i. Hävdade Ocke bestämt, varpå han tog den brutalt förvirrade laxen ur Uckes hand och drömde den så hårt i huvudet på Ocke att laxen sina mäte stänkte på väggarna. Killar, hallå, jag har inte fått dra på mig gummihandskarna på flera månader, är det inte min tur snart? Påpekade Ecke försynt. Om det skall vara sådant chatt, om det här så blir det jag som drar fram prostatakroken. Lade sig Hippolina i samtalet. Och ta det försiktigt med laxen och du vet hur ledsen Gizmo blir när han måste svabba däcket. Då knackade det plötsligt på dörren vilket frambrynade oroliga blickar hos familjen Kvartnacke och ett hoppfullt frustande från den bakbundne och med munkavle försedde gästen punkt med kroken i ett stadigt grepp bakom ryggen öppnade Hippolina dörren försiktigt och plirade ut i mörkret. Där stod Knord Flop, stadens bästa polis, med en död man i famnen, god kväll. Utbrast han käckt och duckade rutinerat för den vinande kroken. Som nu satte sig djupt i dörrposten. Jag tänkte bara fråga om ni noterat att er man ligger död på däck. Hippolina slutade dra i kroken och trängde sig förbi den storväxte konstapel, ut på däck. Där låg mycket riktigt Gizmo, med svabben i ett krampaktigt grepp, på rygg i den döda örnen Sinelvor. Han stirrade med döda ögon och vidöppen mun upp i natthimlen. Jag tänkte bara att ni skulle veta. Mycket döda idag. Sade Flop och skuttade elegant undan en glidtackling från Ocke, vilken virvlade över däcket och smaskade i relingen. Den här hittades på kajen. Ornitolog sägs det. Fortsatte han och nickade liket i hans armar till, vilken faktiskt höll en liten tubkickare i näven och stirrade upp i natthimlen, under det att han med sin fria arm svingade sig upp på kajutans tak, smidigt undvikande en av Ecke kastad köttyxa. Vilken nu försvann ut över Tarsvata vatten, du, jag såg något så konstigt idag, sade Rickard till Rajtan under en torftig kvällsvård. Rajtan lyssnade i vanlig ordning ytterst uppmärksamt och fortsatte att sleva i sig svartvälling med hungrig blick. Rickard, människokännaren, tog sparsam notis om vännens svala intresse för samtalet och spann vidare. Det var en fågel, en falk eller gam eller något. En stor sak, som dök ihjäl sig på Kvartnackes fiskebåt. Rajtan mumlade hörbart och slickade tallriken ren. Splatsade det, blod och klor överallt. Och Gizmo som just fått båten ren. Rajtan somnade med en duns. Märkligt, det är. Fortsatte Rickard och intresserad, och gick ut på balkongen för att få sig en nypa luft. Och 5 snikfnökmedlemmar hittades döda i en grändbotta i Hägebäck. Gick Knord på, listigt kroppsfintande undan en mördarsving från Ucke, som istället krossade näven mot den stora plåtskorstenen på kajutans tak. Lägg där till, smack med ett tjut och ett otäckt ljud stöttade Rickard Limvringare ner i däcket och bröt sig i småbitar. Lägg där till Rickard Limvringare så förklarliga bortgång alldeles nyss, avslutade Flop och lämnade båten med ett flott skutt upp på kajen. Jag tror vi ska besöka Hervisa ikväll också, muttrade han och stegade upp på bron, blott för ett ögonblick hejdande sig för att låta en stor och kärnstick panna susa förbi i diametralt motsatt riktning från båten, fan. Hörde han Hippolinas värra punkt likadant vårdigt i hela staden. Det som såg den övermodiga örnen göra sitt turistiga dyk i förödande fat mot Gizmos båt hittades liggande lite överallt, uppenbart avlidna till sin egen stora sorg. Det som bara hört om händelsen hade betydligt mindre problem, även om en del av dem kände sig lite krasliga. Ingen visste riktigt varför, och endast Knordflop försökte göra något åt saken. Ett brott kunde ju vara inblandat någonstans, de flesta ryckte dock på axlarna och hög i på nytt med dagens arbete. Ty det var trots allt tardalmassar, livet måste gå vidare, Nannebo var den sortens man som färdas snabbt. Berg, stup, hav och genomträngliga skogar är inget hinder för en man som svävar 300 fot ovanför alla andra. Han utstrålade dessutom en sällsam rytm som ingen sett förut, men alla gillade. Så bara några hundra meter från sin grind hade han en smällarmé av småfåglar, skära elefanter och zeppelinare som följde honom vart han än styrde sin kosa. Det gjorde inget, tyckte Nannebo. Han tyckte om uppmärksamhet, trots att hans färd tog en smula längre tid med publik. Alltså nådde han Tardalen och landade på bron över floden Tar en dag för sent, vilket troligen räddade hans liv. Efter en stillren tvåpunktslandning snöpade han av sig solglasögonen och väntade på det sedvanliga jublet, H.M. Stopp där, min gode man, var det första som sades. Nannebo vände sig om och fann sig öga mot öga med en man i beige trenchcoat, hatt och slips. Den okände mannen rättade till hatten och drog fram en liten bricka ur innerfickan, vilken han stolt visade upp för alla som ville se den. Esy, man, funkig ficka. Men min publik fattas, rappade Nannebo förvirrat. Mannen rodnade en smula, drog igen rocken och visade upp brickan istället. Mitt namn är Knordflop, det här distriktets intressantaste man och det till polisgeneral, sade han och kroppsvisiterade den nyanlände. Jag har anledning att misstänka er för inblandning i drygt 4000 fall av dråp. Nannebo blinkade förvånat tre gånger medan handklovarna snäppte på plats. Kan du koka lite kaffe, floing floing? Ingen svarade, det är faktiskt din tur. Fortfarande tyst, snälla du, jag vill inte bli ond på dig, sade Sogo och tittade upp från sin bok. Floing floing, vad har hänt? I den rosa plischfotöljen satt den gamle lektorn med ett förvirrat uttryck i sitt uppsvällda ansikte. Sogo förstod direkt att om han ville ha något kaffe fick han koka det själv. Men han ville inte längre ha, jag ska hämnas dig, Floingy. Jag ska nog se till att rikräken får sitt. Med dessa ord öppnade han garderoben och tog fram sin gula och gredeliga latexdräkt. Frigolitmannen var tillbaka punkt på familjen Kvartnackes fiskebåt var stillheten total. Hippolin och hennes tre söner låg spridda runt omkring på däcket. Ingen ville röra sig, för det gjorde ont. Hippolina låg stilla när hon tänkte tillbaka på dagens händelser. Visst var den där polisen stilig, det visste hon innan, men att han var så skicklig. Nu när hennes älskade Gizmo inte längre fanns där för att skänka henne den glädje och ömhet hon behövde var hon tvungen att hitta en ny man. Naturligtvis måste hon sörja först, men den sedvanliga sorgeperioden i de här trakterna var av praktiska skäl strax under 3 timmar. Och sedan kunde hon börja stöta på konstapel Flop på allvar. Det skulle kräva stora list och enorma mängder självbehärskning från Hippolina, men det var ett senare problem. Ett omedelbart problem var att deras senaste gäst hade lyckats fly under polisgeneral Flops besök, vilket hade resulterat i mer eller mindre trovärdiga beskyllningar mellan familjen Kvartnackes numera 4 medlemmar. Som vanligt vid släktgräl på familjens prom hade deras diskussion mynnat ut i handgemäng medels diverse fantasiegande verktyg. Nu låg hela familjen i blodiga, utmattade högar. Familjen Kvartnacke var mycket tåliga och Hippolina började spana efter moppen. Läcket behövde en rejäl svabbning. I ett mycket spartanskt inrett rum, en fackla, ett träbord och en mycket liten pall var den enda möbleringen. Befann sig konstapel Flop med sin nyligen arresterade svamphandlare från Söderns savanner. Nannebo satt på den lilla pallen med ögonen i höjd med bordkanten och skakade våldsamt. han hade inte ätit svamp på snart 3 timmar. Knord Flop stod i skuggorna i ena hörnet av rummet och studerade Magnebo med erfaren blick. Han var nöjd. Efter bara 3 timmar av lite inledande frågor var den mordmisstänkte en darrande geléklump. Konstapel Flop kunde inte minnas att han lyckats så bra med något förhör tidigare. Säg mig, varför kastade du ut Rickard Lindringare genom Raitans tornfönster? Frågade Flop samtidigt som han rullade en bit papper mellan fingrarna. Esi. Jag strular inte med lim, man. Jag kränger svamp, Tovanjone, i uppnod, försvarade sig Magnebo oroligt. Polisen gjorde honom nervös, speciellt som han nu stod och sög på en bit brinnande papper. Kom inte med sånt där skitsnack, sa Flop ur ena munipan, med den andra hoppsugande på det brinnande pappret. Han såg vilken effekt hans lilla uppfinning hade på Magnebo och log förnöjt. Rastamannen var nog nära ett erkännande, ja men, cool off, stammade Magnebo fram mellan sina allt allvarligare skakningar punkt med en allvarlig min och fimpen. Han hade bestämt sig för att kalla det brinnande pappret för just det. Trots att alla naturlagar i ena munipan gick Flop fram till bordet, lutade sig emot det med båda armarna och sa, jag ska säga dig en sak, det här är min stad. Jag gillar inte upprörsmakare. Jag gillar inte när någon smyger omkring och dödar folk till höger och vänster i stjärna min stjärna stad. Och framförallt så tycker jag inte om främlingar. Du rankar inte särskilt högt på min topp 10-lista, så du ska ta det mycket lugnt. Knord Flop kände sig mycket nöjd med sitt lilla tal och var därför ganska förgrymmad när den lilla skurken alldeles uppenbarligen inte hade lyssnat på ett ord av vad han hade sagt. Knord ägnade detta en flyktig tanke eller två och bestämde sig slutligen för att låsa in den lilla svartingen i den djupaste fängelsehålan. Detta ansåg Knord Flop vara den bästa lösningen till alla problem. Ibland önskade han att stadens alla invånare kunde få spärras in i fängelsehålan ibland. Med en nävestol som en tallrik greppade Knord om nacken på den ganska späda rastamannen och slungade ned honom i stadens allra mörkaste fängelsehåla, som egentligen aldrig blev särskilt mörkens på natten eftersom fönstret vette mot Storgatan. Knord hade länge önskat sig en riktigt mörk fängelsehåla att slänga sina fångar i. Väl inne i sitt fängelse sprang Magnebo runt i cirklar i nära en hel timme, sedan blev han trött. Med en djup suck satte han sig på golvet och kontemplerade sin nya situation. För första gången på 30 år var han tvungen att konfronteras med verkligheten. Det smetade. Sakta men säkert började han dock inse att verkligheten kunde vara minst lika ball som hans drömvärldar. Tänk bara på den där polisen, ganska grovig för att vara vit. Plötsligt fick han en strålande idé. De fuktdrypande väggarna hade för länge sedan börjat invaderas av allsköns lägre livsformer, såsom tvärskötar, mossa, skallbaggar och, ja, fanns där inte lite mögel, och till och med en och annan svamp. Med ett flinbrett och fuktigt, som niggarafallet skred den lilla mannen från savannen till verket. Ett mummel hördes från Storgatan, alla sade något i stil med. Ser du? Vad är det där? Är det en falukorv? Är det en nu med allvarlig knäskada? Är det kanske en svårt sjuk sumpbäver med överbett? Men så hördes en röst som glädjestrålande skrek ut. Nej, det är frigolit mannen. Och mycket riktigt, från en mörk gränd steg mannen med den groteskt dåliga klädsmacken, mannen med kraften att ur intet skapa frigolit. Små frigolitkulor dansade som snöflingor kring hans maskerade ansikte. Frigolit blockstora, som toalettlock växte upp ur hans fotspår, och i hans anletsdrag fanns inte ett annat att utläsa än någon bråd dö. Med bestämda kliv styrde han kosan mot floden Tar och den flodprom som låg förtöjd där. Magnebo kunde känna sig mycket nöjd efter att ha funnit ett så fantastiskt bestånd av häftiga växter. Ur väggen hade han lyckats skrapa närmare 2 hektar mögel, svamp och till och med en och annan gröngul stinkbagge. Nu var han redo att iscensätta sin magnifika plan punkt lite senare, ungefär 500 meter uppströms ifrån promen räknat, kravlade en man upp på stranden. Hans kläder hängde i trasor, hans ögon var igenmurade av svullnader, blodet rann ur öppna sår på armar och rygg. Han sjönk ihop på stranden, utmattad, och spottade ut en tand, som hängt med ett tag men nu fått falla till föga för någon mycket bestämd naturlag. En kort stund därefter, när mannen slutat röra sig, anlände Aitan visa till platsen. Han hade gått fel på hemvägen och kom nu gående mot sitt hus uppströms. Med ett tjut av hänförelse snubblade han över mannen och stod på näsan i sanden, vilken genast brast i blod. Förfärade reste han sig och noterade orsaken till den nyligen upplevda fadesen. Vem i all sin dar? Undrade han och genomförde en högst olaglig kroppsvisitation, vilken resulterade i ett litet visitkort. Sankt Kviben och Gullegatan 90 Svampimporter. Raitan betraktade visitkortet, lät sedan blicken falla på mannen, ögnade honom igenom kottet och blängde sedan häpet på kroppen igen. Man skulle nästan kunna tro att han blivit misshandlad. Flämtade han sedan och sprang skräckslagen från platsen. Punkt. I en veritabel frigolit stormslog soga frigolitmannen Sarkav och ner på Kvartnackes fiskeskuta. Arstung. Röt han på mycket god tyska. Vem har befälet här? Och tittade upp från sin skurhink och blinkade. Stjärna, fått not stjärna. Det kan förvisso tyckas märkligt att det i staden, ja hela Tardalen, fanns någon som inte kände till den legendomspunne frigolitmannen. Men, mina vänner, vi får inte glömma bort att familjen Kvartnacke var en mycket obildad familj, och mångt och mycket var det som passerade dem obemärkt. Några sagor hade aldrig förtäljt som bord på deras båt, barnen fick tänger istället för böcker i julklapp, och folk det träffade tog det i regel till fånga, varför ingen utomstående heller mäktat med att upplysa dem i deras okunskap. Inte för att någon skulle ha velat, men ändå. Nå pojk, jag har inte hela dagen på mig. Och reste sig långsamt, hela tiden unnande den mystiske mannen i frigolit. Morsan. Köpt han sedan, och drog sig bakåt. Din misstänksamhet kan endast tolkas som ett bekännande av din totala och odelade skuld. Utbrast mannen ytterst pompöst och höjde armen mot Ocke. Små frigolitkulor började virvla i luften dem emellan. I det samma stöttade Hippolina ut på däck med prostatakroken höjd över huvudet. Stopp där! Vrålade hon, men fick i det samma ett stort frigolitklot i huvudet och slungades i väggen till kajutan med ett brak. Även ni, min otrevliga dam, är alldeles uppenbart medskyldig till detta ohyggliga brott. Gick Sogo på, under det att frigolitkulor började smattra mot Ockes bringa och tvinga ner honom på knä. För er skamlösa skuld kommer ni att dö. Ocke kastade sig från kajutans tak mot den gulgredelin av ett villingen på däck, men kolliderade med en hel svärm frigolitblock, kom ur kurs och försvann med ett tjut och ett plums ner i vattnet. Sanna mina ord, skanderade Sogo hänfört i perfekt samklang med de allt större frigolitkulornas dunkande ljud då det tryckte och allt längre ner i däcket. Hela denna båt är späckfylld med ondska, en ondska som obenhörligen måste raderas från vår stads vackra yta. Eckes kroppstackling fångades upp av en stor näve av frigolit, vilken rappt slungade in ynglingen i kajutan och följde efter. Den mycknad av total och förfalska dånger som omvärver hela denna båt måste upplånas. Och den måste upplånas av mig till jagare lagen. Det tillfaller mig att röma och fördöma, att upprätthålla lag och ordning. Jagare lagen. Är du alldeles säker på det, frigolit man? Hördes plötsligt en röst genom Sogos pampiga enmans föreställning. Han snurrade runt, uppenbart skärad, och frigolit stormen lade sig. På bronsräcke, alldeles ovanför kajutans tak, stod en man emot ljus. Trenchcoaten fladdrade runt vaderna, den låga hatten var neddragen i pannan, kragen högt upp över öronen. I en handen höll han något. Det glänste, som av guld. Knord Flop, polis. Ni är under arrest. Raitan visade rundade hörnet i 110 och tvärstannade omedelbart därefter. En hastig reträtt senare kikade han försiktigt på den otroliga scenen framför honom. På familjen Kvartnackes lilla skuta befann sig familjen Kvartnacke, vilket inte var så konstigt. Generalkommissarie Knord Flop, vilket var märkligare, och den katastrofale frigolitmannen, vilket var en skräll av astronomiska proportioner. Än värre var det att hela Kvartnackeligan, ökänd för sina grova don och vad det kunde använda dem till, låg utspritt över däcket, mer eller mindre dränkta i frigolit av alla dess lag, och att Knord inte hade någonting annat än en liten gyllene mojäng att ta till. Rajtan stod, som förstena med bultan bleta och kallsvett överallt, och betraktade händelsernas utveckling i flera sekunder, och förmögenat så mycket, som målanget på närmaste husvägg av rädsla för upptäckt punkt. Situationen började bli klart ohållbar, grönmöglet i tasksvampen. Eller var det tvärtom? Nannebo slog upp kapitlet om mikrokemiska reaktioner och jämförde med tabellen för eventuell interpunktuation av rapfunktexter. Bet sig i underläppen och nickade så att rasta flätorna ven genom luften likt över många skinsnuckar på sin sista resa. Sedan pressade han in en matched mystiska sporer i den övriga jägaren och väntade på explosionen. Han började komma i form i en punkt. Knord plockade fimpen ur munpan och blåste en munfull rök i ansiktet på sin färgglade antagonist. Med den andra handens tumme snöpte han upp locket till burken han höll i. Du är maktlös mot mig, frigolitmannen. Följ med frivilligt, annars måste jag muta dig. Sogo blinkade förvånat. Äsch, varför skulle du lyckas där? Alla det här inte förstod alls, din glärke. Hävde han ur sig utan minsta tanke på konsekvenserna, jaha. Förklarade Flop klarsynt, fimpade och tryckte på toppen av sin gyllene burk, precis som tyckt, som en explosion hördes från någonstans i nordöst. Båten började gunga våldsamt, allt medan guldburken pumpade ut sitt ödesdigra innehåll i alla riktningar. Både Knord och frigolitmannen kämpade febrilt för att hålla sig på benen, och så som mycket tidigare försvann Hippolyna överbord. Ecke rullade ner i kajutan, där han några dagar senare fann sig komma till sans på sin egen spräckbänk. Han blev sedermera biskop i grannbyn. Rajtan kastades våldsamt hårt mot tegelväggen på andra sidan gatan, studsade tillbaka en bit och föll ihop i en liten mörbultad hög. Borta på båten verkade saker och ting bli värre och värre för varje sekund, men Hervise hade nu egna problem. En hög av onormalt stort format var på väg rakt mot honom. Om den inte svängde av snart skulle den spetsa honom strax innan den smetades ut över ett tiotal kvadratmeter. Rajtan gjorde själv för sitt namn. Han hade studerat både det ena och okulta fåglar under sina 46 år på stadens universitet, och han visste att han måste stoppa den här dykningen innan något fasansfullt hände. Men hur? Han kunde ju knappt röra sig, än mindre utföra komplexa ritualer på nolltid. Nu var goda råd av nöden, Grovi. Man, jag styr världen med taktfast hand, yes, man. Nannebo kikade upp från sin improviserade möjelbunker och skakade stämflis ur håret. Att alla de coolaste grejorna skulle jamma in displase, juk nog, måste skicka svamp till fängelsesnubben ont helt triple, Grovi in det. Han plockade ihop sina böcker och traskade ut i friheten likt en överansträngd bonatrumma som just betalt den sista amorteringen på sitt nuskinsfodral. Tystnaden lade sig över den lilla skutan. Den gyllene burken slutade pysa och de två män som fortfarande kunde stå upp tittade med skräckblandad förtjusning på den hög av smält frigolit som rörde låg mitt på deras prom. Den enda av familjen Kvartnacke, som nu stod på bena, tittade av en ren händelse upp mot himlen. Efter att med kisande blick stirrat på det stöttande föremålet i några minuter blev han avbruten av konstapeln. Vad står du kollar efter? Det kommer en svartnäbbad kyrktorns hög i en dykning mot bron. Klämde Åke fram, vad är det för ett lumpet gammalt trick du försöker med nu? Frågade Knor och höjde varnande sin spralflaska med kontaktlim och riktade den mot Åke. Utan att ta någon som helst notis om konstapel Flops hotande gäst, såg han på när en hög av enorma proportioner kraschade in i den stora röda bron. Rajtan var nu allvarligt orolig för sin situation. Han stirrade fånigt upp mot den stöttande höken, en svartnäbbad kyrktorns hög, om han inte hade helt fel, som från hans synvinkel var på väg rakt mot stadens i synnerhet visaste person. Rajtan visa tittade upp mot höken och gjorde vad alla vanligt funtade människor gör i krissituationer. Han skrek rätt ut och slog händerna för ögonen. Du kan sluta med det där nu, hörde Rajtan en röst säga genom sitt mycket högfrekventa skrik. Rajtan slutade, efter lite eftertanke, att skrika och tog långsamt bort händerna för ögonen. Framför honom på bron såg han två saker. Dels en stor, blodig massa och dels en mycket bekymrad polisgeneral. Luften var full av sakta dalande fjädrar. Ta dig samman gamle man, sa Flop förtroligt och hjälpte Raitan upp på fötter. Du och jag har en del att snacka om, fåglar exempelvis. Så det säger du, fåglar, jo men visst. Stjärna host stjärna det ska väl då bra stjärna host stjärna, kom med uppväsa, rosslade Raitan fram med en rösthes från allt skrikande punkt något orolig för att konstruktionen inte skulle hålla följde konstapel Knord Flop efter Raitan visa upp i den storn punkt i en stadsdel med total avsaknad av glasrutor och hela fängelseväggar, smög Magnebo omkring. Han visste inte riktigt vart han skulle ta vägen. Med orolig uppsyn och en färsk svamp i bakomgångsväglet traskade han in mot de centrala delarna av staden. Vart skulle han hitta sin grossist i den här betongdjungeln? När Rucke och Hippolina sent omsider lyckats skravla sig upp på däck igen möttes de av en fruktansvärd syn. Båten var trasigare än ett A4-ark som fått lite väl närgången uppmärksamhet från en högtryckslang. Dessutom låg halvsmält frigolit av alla dess slag i snart sagt varenda vrå och skrymsle av det som var kvar av båten. Efter mycken gråt och klagan över trasiga totiredskap och köksattiraljer, vilka för övrigt ofta kunde användas för båda ändamålen, ibland samtidigt upptäckte Ucke och Hippolin att Ucke inte stod att finna någonstans. Stjärna, fotnot stjärna och som under mystiska omständigheter avlidit strax efter mötet med Knord Flop och frigolitmannen, hade fallit rakt ned i en hög med smält frigolit. Sagda frigolit högställnade, som smälta frigolit högar plägar göra, och föll ned i floden Tars mörka vatten. Genom en ödet snygg tog strömmen tag Jockes lilla farkost och förde den med ut till havs. Efter många år på sjöns strömmar i tropiska såväl som arktiska hav hamnade Ockes kvarlevor i en liten eskimobil långt upp i norr. Infödingarna tolkade detta som ett tecken från gudarna. Dessvärre var det osedvanligt oense om hur tecknet skulle tolkas. En grupp trodde att den i frigolit bevarade Ocke hade sänts av gudarna för att infödingarna skulle starta krig med grannbyn. En annan falang ansåg att gudarna ville att deras döda skulle begravas minst 6 fot under marknivå, vilket innebar ett rent praktiskt problem eftersom permafrost var ett inte helt ovanligt fenomen. Några få ville gärna att tecknet skulle tolkas som en uppmaning till polygami. En väldigt liten, men optimistisk grupp, faktiskt bestående av bara en person, var helt säker på att det betydde att han var Guds sändebud och förutbestämd att leva ett livlång liv i lyx, men han hade alltid konstiga idéer för sig. Det hela slutade i alla fall med att den lilla bosättningen splittrades för att långsamt tyna bort till följd av ingifte, krig och sjukdomar. Gunnar blev till en inre rytm flöt Magnebo omkring i stadens mindre fasiona blackvater. Jo, vad has upp? Ropade han till en liten grupp uteliggare, jo, vässa vad då? Kom det något förvirrade svaret. Magnebo skakade rått på huvudet. Vitingar, tänkte han, jag letar efter någon. Psank heter han, påstod Magnebo. En uteliggare, som hade varit med försvarade rappt, gamle besankroke. Häftig kille. Jag kanske vet var han är, men jag kan inte riktigt komma ihåg var han bor. Luffaren låg hoppfullt och sneglade mot sina vänner. Luffaren samtidigt till en önskan om monetär ersättning för sina tjänster gick Magnebo helt förbi. Gamlingen har problem med minnet, tänkte han. Ett ögonblick gamle man, sade Magnebo medan han började rota i den väska han hade hittat hos en gatuförsäljare. Luffaren skrockade och tittade över läxet på sina vänner. Den lilla slitna rastamannen drog fram en stor, fin röd svamp ur väskan och räckte den till luffaren vars leende snabbt slocknade. En svamp, vad fint, sade han förvirrat, ät den, uppmanade Magnebo. Bra för minnet. En halvtimme senare, när luffaren hunnit berätta större delen av sitt livs historia, det hela blev ganska långtråkigt i längden då variationen inte var allt för stor, lyckades Magnebo avbryta och fråga var Psank bodde egentligen. Psank. Rakt fram cirka 345 steg. Sedan 2 kvarter åt höger. Andra poten till vänster. Den som saknar en spik i nedre högra hörnet. Gå upp till andra våningen. Han tystnade utanför våning. Våning, våning, sade han och stöp fram stupa för att sedan sova i tre dygn i sträck. Jo, låter gus, rappade Magnebo. Jo, stannade uteliggarna långt punkt med en van gäst, drog han en hand genom rösta flätorna, satte på sig solglasögonen och poppade iväg mot Psanks lägenhet, ut med språket, satans mördare. Gormade den brutale flop och hivade upp den av åldersvage och bräcklige rajtan mot en vägg i det höga tornet. Den knakade. Örg, svarade den gamle. Det var inte jag. Jag vet inget, örri, utropade han och började stirra tomt framför sig. Nej visst, att röda försvarslösa fåglar drar du dig inte för heller, ditt svin. Gick generalkommissarien på och slungade ut hervisa i hallen. Den rörde sig inte ur fläcken, utan förställt till golvet utan ansats till att hejda fallet med händerna. Knord flop trampade efter. Upp med dig, röt han och hivade upp den stela kroppen på axeln. Vi fortsätter på stationen. Att tiga hjälper dig icke. I halvmörkret under kastanjeträden icke fullades inget meter från den plats där sank kvibben och säckat ihop, stod fyra män i svarta kläder och gömde sig. Väl, Knostar, mumlade en av dem. Är det du, Knostar? Nej, det är jag, väste en annan tillbaka. Knostar står på andra sidan trädet. Ljudet av en man som ljudlöst smyger runt ett träd ekade i tungan. Knostar, viskade den första igen, och nu i den andra mannens öra, nej, förbövel, rosslade den andra. Du måste ha gått över honom. Jävligt märkligt, grympade den första igen och försvann runt trädets stam. En tredje individ, strax under den andra, drog försiktigt i dennes slängkappa, Knostar. Försökte han, nej. Det är inte Knostar. Det är Nukvosik. Knostar är bakom trädet, började mannen tappa tålamodet. Han greppade sin långa svarta dolk om hjältet för mentalt stöd. Inte ett ljud hördes när mannen på marken krällade efter den första. Det prasslade ljudlöst i lövverket ovanför Nukvosik. Slå han nå, undrade någon. Nukvosik tappade fattningen och snurrade runt, för fan. Det är inte slå han nå. Det, åh, Knostar. Han rodnade betydligt och sänkte rösten. Var inte du bakom trädet? Jo, hördes det från grenarna. Men det, Knostar tystnade. Nukvosik trampade lite otåligt. Va? Väste han, vad gör den där? Hördes det igen, och Nukvosik vände sig om. Mannen som hette Slano och figuren på marken lösgjorde sig ur skuggorna och plirade upp mot himlen, en kyrktornshög. Va? Undrade mannen på marken, svartnebad, svarade Slano. Sank kvib och slog upp ögonen. Det gjorde ont, så han slöt dem igen. Istället vecklade han mödosamt ut en arm och tryckte ner den i sanden, under det att han drog upp benen, eller det som var kvar av dem, under sig. Så började han krypa upp mot kastanjeträden. Kvartnackes fiskeskuta låg tyst och mörk. Hippolina och Ucke satt med ryggarna mot masten och gjorde patetiska försök kring temats slutledning. Frigolit låg omkring dem i drivor. Nög, sade Uckes hjärna efter en kvart och säckade ihop. Hippolina kämpade ytterligare 10 minuter innan även hon förlorade medvetandet. Frigoliten runt omkring dem började röra på sig. Bok, lät ett nervsank kröp med huvudet för in i ett kastanjeträd, och på nytt öppnade han sina härjade ögon. Här i halvmörkret var ljuset inte riktigt lika obarmhetigt, och snart kunde han urskilja detaljer. Träd, träd, fler träd, en liten busche, fyra män i svarta kåpor, ett till träd. Han staplade upp på fötter, klev över de fyra kropparna och stegade vingligt ut på vägen. Såg och sarka vuxat på kajutans tak och grubblade. Den gulgredelina dressen hängde i trasor. Han hade mycket ont i mycket stora delar av kroppen. Brännsåren efter den förhatliga polisens förhatliga limflaska blossade röda och bitar av frigolit satt fortfarande fast i det askgråa håret. Han var härjad. Han var slagen. Han hade ont, ont, ont. Men han var tillbaka. Han var tillbaka, och han skulle hämnas. Den vidrige mannen skulle få. han betraktade nöjt sitt värv med de två täcka värdarna vid masten. De två svin, som ångerfullt ryckt stackars flung ifrån honom. Nå, där kunde de sitta. För evigt balsamerade i den hårdaste av frigolit, fortfarande lupade mot masten, och såg Hippolina och Ucke med offentliga ögon hur Sogo, frigolitmannen, Sarkav och haltande staplade ner före landgången och försvann in i staden. Polisstationen var ett fullständigt kaos. 46 poliser var anställda enbart för att hålla ordning på de andra, och det hade fullt upp. Knordflop zigzackade smidigt genom bataljen mot sitt kontor, vantruckande för köttfixor och trehandsvärm, eliminerande och annanstörande typ medelstietost samt voltande förbi de värsta hindren, allt medan han släpade den ytterst bristfälligt hjälp som jag här visar efter sig. Väl framme vid kontorsdörren upptäckte han att någon vandaliserat låset igen, så han sparkade in ståldörren och slängde in rajtan med fötterna först, det var, som fan. Förbluffades han när hans medvetslösa projektil faktiskt nådde golvet i ett stycke. Han svetsade igen dörren efter sig, medgjorde de 14 värsta ligisterna han såg och satte sig i sin bekväma fläderbarksfotölj efter en snabb minröjning. Nu är det bäst att du berättar allt, för vi har redan listat ut en del, riktade han mot rajtan vise, som fortfarande låg och blödde på golvet. Tre höghastighetskulor visslade genom luften där Flops huvud nyss befunnit sig och slog in i mahognypanelen bakom honom. Rajtan, svara mig, hotade han omilt. Inget svar. Flop sköt upp sin hatt med pekfingret, gled undan för en dubbelfattad njursåg och undersökte varför, vilken veckling. Muttrade han, parerade en sällsynt rödlig otiokos hisa i vacka novotoi, kontrade med en tomat, drog ned hatten i pannan igen och slet sönder dörren, påminn chefen om att jag behöver en ny dörr, vet han. Hojtade han till sin sekreterare på vägen ut, skall bli. Bekräftade Bettan och laddade om hagelgeväret, snittsikt pressande tomhylsorna genom pannbenet på en nedgången herre i frack. Knordflop började arbeta sig ut punkt Nannebo knackade synkoperat på den lilla röda dörren. Han hade stora förväntningar nu. Dörren öppnades försiktigt och ett litet bläckt ansikte tittade ut. Kan jag, undrade ansiktet och stirrade förundrat på rastamannen. Vasup, du kan inte vabsank, riggt. Ansiktet bläcknade lite till, nej. Han har inte varit hemma på ett par dagar, helm. Vad har ni i väskan? Svamp. Ansiktet plirade finrelikt på väskan och såg ut som ett finrelikt plirande och rätt bläckt ansikte. Nannebo Ngombo var namnet och svamp är min del. Stoltserade Nannebo korrekt och då förstår jag. Kom in på en kopp te, vet jag. Nannebo plockade fram en tekopp ur innerfickan och satte sig på den. Ansiktet sina havar öppnade dörren lite mer så att Nannebo kunde komma in punkt frigolitmannen stannade till. Vart var han nu? Aldrig tidigare hade han gått så fel, och det sagt med tanke på att han var en ökänd fällgångare. En liten, hastigt producerad karta av blå frigolit gjorde inte mycket för att klargöra situationen. Punktinne i den kaotiska polisstationen återfick rajtan en dimmig version av medvetande. Han blinkade bort blodet ur ögonen och såg till sin förskräckelse att Bettan, konstapelns sekreterare, stod över honom och såg ut som en nikotinist utan sina cigaretter med ett rubbelpipigt hagelgevär riktat mot hans arma lekamen. Världen var mer förvirrande än den någonsin varit i hela rajtans liv. Upp med dig din slamkrypare. Röp kvinnan och pressade geväret mot rajtans tunna kroppshydda. Rajtan gjorde som han blivit tillsagd och hasade med väggens hjälp upp i stående ställning. Det verkte i alla delar av hans kropp när han oroligt studerade den helt klart galna sekreteraren. Bettan närmade sig långsamt rajtans förskräckta ansikte med sin egna härjade nunna. Hon viftade snabbt till med den lediga handen och en av stadens ficktjuvar daskade strax efter blött in i den bortre väggen. Knordflop verkar inte gilla dig, och det han inte gillar, hatar Bettan, sa hon följt av ett hysteriskt fniss. Genom blodet och smättrimorna insåg rajtan slött att han var helt och hållet i våldet på denna storstad samason, och det fanns absolut inget han kunde göra för att ändra på det punkt långt bortanför staden, bortom bergen i väster, låg en liten kyrka. Kyrkan var förfallen efter några av misskötsel och ensamhet. Det enda som höll den lilla bortglömda kyrkans sällskap var de mängder av svartnäbbade kyrktornshökar som satt i gross och patti på dess tak. Med jämna mellanrum de senaste dagarna hade en och annan fågel lyft från kyrktacket och snabbt flyt österut mot en liten stad bortom bergen. Nu kom det sig en dag att alla de resterande 6666 stycken hökarna lyfte med ett mäktigt sus från sina vingar, som en gemensam organism, som påminner en hel del om en gigantisk fågelfenix. Efter att ha lyft ett tiotal meter från kyrkan styrde det genast sina nattsvarta näbbar målinriktat mot den lilla staden bortom bergen. Ett litet stycke från kyrkan stod en liten man och såg på då hans skyddslingar tog till väders. Han tittade nöjt på de bortflygande fåglarna och började själv att gå efter dem mot staden. Han skulle nog komma fram lagom för att se den förödelse som hans fåglar skulle skapa. Och han ville ju inte vara där för tidigt. Åh nej, det vore dumdristigt. What's happening, man? Sa den Agnebo socialt till mannen som släppt in honom på TM. Inte så mycket egentligen. Chansade den bleke mannen halvjetat. Jag heter manne förresten. Manne Batolomus Home. Nämnde manne i förbigående. Väl. Dot he Batman Home. Utbrast Agnebo förnöjt. Manne log bläckt och låtsades att han aldrig hade hört det skämtet förut. Lite kaffe kanske. Undrade manne varpå han snabbt hällde upp två koppar. Nej tack. Jag försöker sluta. Jag kan inte stå ut med de där små tomtarna som brukar krypa fram ur sumpen när man är klar, svarade Agnebo frånvarande. Smällar man får ta, smällar man får ta. Agnebo nickade dystet och svepte kaffet i ett drag. Sedan avlägsnade han långsamt sina mörka solglasögon, drog en smutsig näve genom rasta flätorna och spände en blick lika fast som kvicksan i ögonen på mannen. Jag måste tala med Psank. Så, vad? Vad är det här? Vi gick nog vad sup. I gott totalt to him. Man är log nervöst. Jag vet inte riktigt var han är. Han har inte varit här på ett tag. Han talade om en något studiebesök. Magnebo sneglade klämt troget på man uppsank. Studiebesök? Vad gällde saken egentligen? Man började få allvarliga problem med att hålla blicken stadig och fast. Hans röst blev heller inte bättre. Och han sade något om en kyrka. Svarade man frågande, kyrka. Genmälde Agnebo tvivlande, åken någon sorts hög. Kyrktornshög, svartnebad. Utbrast Agnebo med uppfordrande stämma. Jo, det är så här va. Nu visste han inte vad han skulle göra av sina händer heller. Han provade med att stoppa dem i brödrosten. Det är ändå något speciellt med den här staden, tänkte Knorr, medan han något tankspritt handfängslade en snattare och sparkade av knäna på en närgången rånare. Något är fruktansvärt fel i min stad, och jag måste finna detta något och visa var skåpet ska stå. Jag är lagen. Lagen måste ha sin gång. Det enda trevliga han sett på hela dagen var alla dessa fåglar. Synd bara att de hade slutat som kladdiga pölar på marken. Kanske var det en del av deras parningsläck. Knord var inte någon fågelskådare. Hade han varit det kanske han hade vetat att fåglar inte plägar flyga med hög hastighet mot marken utan tanke på att bromsa. I flera år efter den episod som här förtäljs var det tredje en polisman i den här staden fick, efter polisbrycka och tjänstevapen, en fågelskådarbok med att en svartnäbbad kyrkohök markerad med rött. Agnebo gled nedför gatan som en orm genom gräs. Bakom honom följde mannen som vänligt, men dessvärre inte särskilt bestämt hade avböjt att följa med. Det är en underlig stad det här, tänkte Agnebo. Ond, bråd död verkar trivas lika bra i den här staden som den hallucinogena grönmöjelsvampen och gitagavara trivs i en fuktig, flera veckor gammal formbrödskiva med ost och salami. Precis en sådan smörgås hade han faktiskt funnit i mannes kylskåp. Kanske kunde den vara till hjälp i den svåra uppgift som låg framför honom. Rajtan skakade av skräck. Med febrig blick betraktade han den förskräckliga kvinnan som satt bekvämt tillbakalutad i sin chefs favoritfotölj, hårt rökandes på en mycket fet och tillika illa luktande cigar av märket Schmonkers. Den dubbelpipiga hagelbössan dansade i hennes handflata. Jag tycker inte om dig, hör jag du. Reitan nickade. Detta var ett faktum han inte fann någon som helst anledning att tvivla på längre. Om jag ska vara ärlig, vilket jag jävligt sällan är, fortsatte hon och fimpade den ännu brinnande cigaren i örat. Så en större lastbil brakade genom rummets minst trasiga vägg och förvandlade den till rummets minst trasiga högonvändbar bråte, rammade Bettan i sidan, förvandlades till rummets minst trasiga identifierbara högskrot och virvlade iväg över golvet. Reitan såg den komma, skrek fäkt och förvandlades till rummets mest utsmättade högblod och kroppsdelar begravda under 30 tonrikande stål. Bettan noterade plikttroget lastbilens registreringsnummer och tände en ny cigarr. Reitan var slutligen slutpunkt sank kvibben och haltade gatan ner, mumlande. Åtfanders. Min fina plan, Åtfanders. Och allt är den där otäcka familjens fel. Den lille skitstöveln började för tidigt. Vad fan väntade han inte lite längre för? Bara några timmar, bara jag hunnit hem först. Nu är det för sent. Bara några timmar, men det kunde lika gärna ha varit 3 år. Om inte. Psank stannade upp. Nejern. Nejern måste ju finnas kvar i staden. Med en ondskefull glint i ögonen rätade stadens bästa svampimpoter på ryggen, drog en bruten hand genom det blodklibbiga håret, satte ett par trasiga solglasögon på den knäckta näsan och spänstade målmedvetet gatan ner. En fanns det hopp. Frigolittmannen stod och glodde, trött, konfunderad och vilse. Vart i hela frigolittfabriken var han nu? Han blängde ånyo på den lilla blå kartan, förstod den nu mindre och stoppade undan den igen. Gästanes vad jag har gått fel, muttrade han och krafsade sig tankfullt i frigolitten. Jag måste ha kommit utanför stan, klurade han vidare till det och plirade tillbaka längs vägen ner för vilken han kommit. Jösses, avslutade han sin monolog. Borde han inte vara på andra sidan om det där bergen? Med en resignerad suck öppnade han den marschettna dörren till den lilla kyrkan och klev in punkt över de snöhöljda bergstopparna kryssade nu en ofantlig flott till isvattnebadder av fåglar, kusligt synkroniserat. Samtliga 13332 ögon var riktade mot platsen där dalens stora, blådra, floden tar, mynnade ut i dalens stora, blå sjö. Olycksbådande musik hördes från någon obestämbar punkt i närheten. Liktet svart, vast moln svepte fåglarna ut över det grönt böljande landskapet. Nannebos trosade nonchalant över Bonkabron med mannen i släpptåg. Hans plan var att freebasa 2-tonsrummelsvamp rätt upp i smetscentrat och flyga över bergen så fort han kom utanför denna förskräckliga stad. Bråttom, bråttom. Den märkliga lille mannen han hittat skulle minsann också prova ett par kilo. Och, vad roligt det. Stopp där. Nejer, yppade en bekant tröst. Nannebo blinkade bort lite hår ur ögonen och tittade upp. På andra sidan bron stod den avskyvärde Knord Flop. I händerna höll han en obehagligt stor batong. Skit, man, flämtade Nannebo, snodde runt och började med långa kliv förflytta sig mot brons andra ände. Nej men Nannebo, så trevligt, kraxade en obehagligt bekant tröst. Nannebo säckade ihop på bron av förskräckelse. Mannen bet sig hårt i svansen. Vid brofästet det just passerat stod en man i trasor. Torkat och färskt blod färgade hans ansikte och hår. Ett av benen var böjt i en obehaglig vinkel. Ett par trasiga solglasögon vilade på en bruten näsa. I handen lekte en kniv. Den såg vass ut. Verkligen trevligt att se dig igen, Nannebo, sade Bsank Kvibnok. Och klev ut på bron. Nannebo kliade sig förbryllat i nacken så att flätorna flög. Hur hade han lyckats förarga så många och så aggressiva dudes första gången i stan? Tyvärr hade han inte sett det värsta än, öj. Svampsnubben. Röt en rutten röst från någonstans under bron. Inom kort kravlade en välbekant luffare upp under handräcket. Han halsade en flaska rödkjut. Slog halsen av samma flaska och viftade hoppfullt med den största biten glas som återstod. Harald, Hulken, Ackegård hette han och hans öknamn hade mer med temperament än muskler att göra. Det hade han glömt, tills Nannebos svampfan lockade fram den pinsamma detaljen ur hans vindrinkta hippocampus. Det skulle de inte ha gjort, jaha, suckade stadens ballaste besökare. Räcker det så, eller har jag fler otippade fiender idag? En stor tugga av den marinerade björktickan han höll i vänster hand kanske kunde hjälpa situationen en smula, tyckte han, och betedde sig därefter. Knordopp sank ut bytte en menande nyckning, medan Harald och Manne bytte plats. Världen verkade ta ett djupt andetag. Ett högfrekvent visslande ljud växte till sig österifrån. Det bytte strax karaktär och textur till nästan ett surrande, då flera ton höjders vissel blandade bort sig. Knord lystrade spänt, för det där lät ju som några tusen. Herregud, halt! Befallde han genast. Jag får tackla dig senare, hippiejävel. Nu har vi ett gemensamt problem, och alla här kan nog behöva lite svamp. Den första svartnäbbade kyrktornshöken plöjde in i sesams skärk och kjortlar så högt lymfan stänkte runt halva kvarteret. 15 oskyldiga fågelskådare staden runt föll genast till föga, det var för truppen. Hetsade Knorr. Här kommer resten. Just då var det en riktigt trålig idé att lyfta ansiktet mot skärna. Magnebo portionerade ut ett par intressanta svampsorter bland sina värsta okamrater. En som förvrängde synfältet i 13 nyanser av gredelint, och en som dessutom vände världsbilden upp och ner, så hökarna såg ut att stiga istället för att stötta. Som krona på moset slängde han med några mögliga korvbröd. Okej dudes, tjorde han, plaskade på en rejäl senapsblaffa och så in med herket i käften. Grovi, välade han, medan världen började snurra. De andra såg på varandra. För fosterlandet, sa Knord dramatiskt och slängde sitt korvbröd i truten. För drottningen, kvad Harald och bet av sin anrättning. För Bsank Kvibnok, domderade Bsank och proppade munnen full. För mig, sa Manne och höjde blicken mot skyn. Korvbrödet föll ur greppet och landade med en duns på bron. Knord kastade sig fram och tacklade honom, men det var för sent. Höken daskade i brofästet intill dem och Mannes kropp, frusen i dödsögonblicket med larvigt uppspärrade ögon och munnen i en komisk grimas, låg förstenad på bron. Till takosarna. Be man armborsten. Röt han, och det satte av mot närmsta brandtrappa. Tars försinkade armborstförvar hade implementerats 212 år tidigare av stadsvakt kapten Holger Galufs. Som försvar mot grannkommunens försök med zeppelinarbaserad krigsföring. Själva försinkningen var det ingen som begrep, eftersom den gjorde strängarna användbara och fick träet att tappa spänsten, men Galufs hade insisterat, och så hade det blivit. Att kriget ändå vanns berodde mestadels på att zeppelinararmadan förintade sig själv redan på startplattan, när styrmannen på flaggskeppet, Tjusan, farmor, tog sig en röka i gondolen alldeles under den enorma väteballongen. Dominoeffekten när 3000 zeppelinare samtidigt exploderade skulle ha varit något att prata om någon hade stått tillräckligt nära för att se det men ändå tillräckligt långt bort för att överleva. Det gjorde ingen. Sedan dess hade armborsten stått på höstacken, glänsande i solskenet, i väntan på att antingen säljas som skrot eller visas för någon turist. Om en sådan skulle komma någon gång. Det gjorde ingen punkt och hade armborsten ofta visat sig användbara i stadens försvar. Det var inte så att man kunde köpa folk med dessa sinktyngda bestar, men det var vanligt att fiender drog upp mot stadens murar i syfte att belägra och eller skövla eländet, såg armborsten, och tillbringade de följande veckorna med hetsiga diskussioner om deras syfte och konstruktion. Det var ofta länge nog att grannbyn kunde skicka förstärkningar, och en gång bakade borgmästar Frakrams mormor en omgång utsökt rabarberpajer åt de belägrande danskarna, som sedan blev milt överraskade när de hittade en stadsvakt inbakad i varje bakverk. Det påhittet kostade 300 vakters liv medelstungsheta och syrebrist, men fiendestyrkan ryckte sedan en falikt på axlarna, hojtade något om, här vill vi inte bo, och sakrament skade tryffelpannor, strax innan det gick hem igen. Så det ansågs vara en lyckad drabbning, ofta omskaldad i Limerick samt Broadway musikal. Och det var helt och hållet armborstens förtjänst, tyckte man. Hur Knord Flop nu hade tänkt sig att dra nytta av detta legendariska försvarsverk mot anfallare som knappast kunde anpassa sig åt filosofiska diskussioner, det var mindre uppenbart. Mer tydligt var dock det faktum att stadens förnämste lagman troligen hade en hyfsad plan, så han antog helt enkelt det förutsättningslöst och följde honom blint. Magnebos svampar hade visserligen också med blindheten att göra, men inte på samma inspirerade vis. Ledarhöken såg precis likadan ut som alla hans underhuggare. Det vore dock ett misstag av historiska mått att behandla dem likadant, tack vare flockens väldigt komplicerade sociala system och den hårda rankrespekt. Exempelvis var svärbröder bundna i starkare blodsband än halvbröder, men kusiner på mosters sida slog oftast högst. Utom vid halvmåne i juni, såklart. Då gällde det att ha gott om systersöner och nästsvågrar för att komma upp sig i samhället. Allt detta visste Knord ganska väl. Förutom sin polislicens hade han också disputerat på bofinkar i småskolan och på termodynamik så sent som förra sommaren, då det ändå bara regnade och han mest satt inomhus. Tjut mosters kusinerna. Då kollapsar flockstrukturen. Gläfte han till sin lilla men rejält påtankade tropp och riktade ett knirkande och nisslande armborst upp mot flocken. Men titta inte på dem, vad ni gör. Han såg ner i marken, fiskade fram några pilar ur ammunitionsdunnan och försökte lägga upp dem på vapnet. De flesta föll ner igen. Hallå? Sa frigolittmannen och vandrade in mellan kyrkbänkarna. Det pekade mäktigt i den gamla stenkyrkan. Lite håglöst flaxande hördes från mörkret uppe i taket. Längst fram i kyrkan stod ett podie, på vilket en väldigt stor och tuff bok låg uppslagen. Frigolittmannen klev upp för den lilla trappan till podiet och började läsa. Men det här, mumlade han. Det här är ju... Ja, det är det, hördes en röst bakom honom. Han snodde runt. Ur skuggorna invid dörren till sakristian lösgjorde sig en man. Han var helt klädd i svart, och över det hade han för effektens skull en ännu svartare slänkappa med en ursvart huva. Sådana detaljer bleknade dock till närmast bländande vitt i jämförelse med hans små runda solglasögon. Det var så svarta att det var nästan löjligt. Det är precis vad det är, sa mannen och skred framåt mot boken och frigolittmannen. Stanna! Försökte han basonera pompöst och höjde en vitt frasig arm. Men den svarte mannen bara låg. Vilket inte syntes inne i det svarta, men det kändes i luften att det nog var så. Dina tricks fungerar inte här. Knyxnök ska få ett värdigt offer idag. Mässade han och stoppade in en hand innanför slänkappan. Ett metalliskt skrapande hördes, och så halade han ut den längsta dolk frigolittmannen någonsin inbillat sig. Mer om det senare. Nannebo försökte så gott det gick att ladda sitt armborst, men det var lättare sagt än gjort. Dels visste han inte hur man hanterar ett dylikt vapen, dels var han tvungen att låna pilar från Harald, och dels var strängen fastsvetsad vid armstocken. Han såg sig förvirrat omkring, men inte upp, och kliade sig i pannan med en svampfimp. Fimp? Sådant dög inte i ett så desperat läge. Det var dags att röka upp en rejäl laddningssaftsopp med korsticka och absintklantar eller. Det blir nog bra det här, tänkte han där han satt och frebejsade mitt bland närdimpande hökar och bortfumlade armbortskäktor. Frigolittmannen blinkade till och backade tre steg. Den där dolken såg farligare ut än han ens kunde föreställa sig. Vänta lite, omöjligt grova vapen, svart som är svartare än riktigt svart. Och Knyxnöks akademiska ordlista, som stadsbiblioteket förlorade vid flytten från Närkeby för 333 år sedan, allt det där verkar alldeles för otänkbart och osannolikt för att kunna finnas. Så resonerade frigolittmannen, stängde ögonen så hårt han kunde, och började sjunga Helan går i sismål. Det var den enda sången han kunde utantill. Hans svart klädda antastare rynkade troligen på pannan. Fast det vore svårt att se, även med öppna ögon, men skred allt nog vidare över podiet, förbi altaret, och bort till katedralens dörr, vilken han låste, spikade igen, samt blockerade med en dröse kyrkbänkar. Det här nöjet skulle ingen jävel komma och störa, tyckte han. Om man är en örn, och närmar sig dalen från luften, snett ovanifrån, så ser man nu en massiv flockhökar där floden tar borde ringla sig fram. Då dyker man kanske närmare för att se vad som står på, men det är ändå svårt att urskilja detaljer i hökhögen. 6000 mosterskusiner i tät formation, samtliga med god fart på väg mot marken, gör det vanskligt att se detaljer. Om man är en örn, och så småningom dyker ikapp hökhögen, armbågar sig på fåglars rulldriga vis fram genom den och till slut bryter ut på andra sidan. Då ser man snart hur oerhört nära marken man kommit och hur den där lustige mannen på taket ynkligt står och vevar med små pilar runt en glänsande mackapär. Hur den där långhåriga negern sitter och mässar och hur det där andra två. Och sen skulle man inte komma längre innan man råkade få en avgnord flops slump med sikt kringslängda pilar i ögat och krascha ner i stuprinnan. Jag fick en hojtade flop och gjorde en ysterseierdans. Det är sättet, pojkar. Gör som jag. Gastade han och tog en hel famn full med spetsiga smålod, blundade hårt och slängde hela rasket rakt upp i luften. Psank Kvibnok suckade och skakade på huvudet och gjorde det han gjorde bäst. Importerade svamp. Han halade fram skivlingskatalogen 1435 ur bakfickan, lade sig på mage på taket och bläddrade fram en intressant sida. Med andra handen började han notera artikelnummer på ett litet papper. Samtidigt började Nannebo, nu rejält i gasen, att vibrera lätt. Med ett medryckande humande lättade han plötsligt från taket, steg några decimeter upp i skyn och dunkade takten till någon tuff rytm på knäna. Frigoligt mannen kröp in under en kyrkbänk och grävde fram sin mobiltelefon. Var är du, din lille fiant? Hörde han den svarte mannen hojta, medan han sparkade omkull doppfunten och stack sin tuffa dolk på prov genom en gobeläng. Jag hittar dig snart. Hallå? Viskade frigoligt mannen i luren. Är det biblioteksnämnden? Med bakelit luren i ena handen och lunchmackan i den andra reste sig biblioteksnämndsuppliant Adolf Dunderfund hastigt från skrivbordstolen. Det kostade honom ingenting att få sitt namn ingraverat i ryggstödet i lila och ljusgrönt, så han hade givetvis insisterat på att få det gjort. Det hjälpte dock föga en dag, som den här, nuttan. Faxa ut det här i 13 kopior och dubbeltjockt papper. Hela nämnden måste få veta. Medan Adolfs sekreterare sedan 60-talet envetet bankade liv i faxmaskinen haltade suppleanten fram till det österliga fönstret. Där hade han sett många gryningar över bergen just, men nu var klockan 13:35. Det var synd, tyckte han tyst. Adolf kunde gott ha sett lite flammande skär i rött, guld och brandguld just nu. Det var alltid så mjukgörande för hans själ. Så när han lyfte sina trötta ögon mot horisonten var det inte utan förhoppningar, men dock mer med förväntning om besvikelse. Det blev det troligt med. Skärna stod minsam i brand österut, men inte i vanlig ordning. Gula, röda och arktkornblå lågor slickade molnen och bergstopparna. Tjock rök strömmade upp mot tjocka moln av något annat som strömmade ner, vad fan? Tyckte Adolf och greppade kikaren som alltid hängde runt halsen. Ett par flinka justeringar senare såg han en örn som närmade sig dalen från luften, snett ovanifrån, mot dalen mellan bergskedjorna. Den dök in i en dröse hökar, försvann nästan mellan fjärdar och näbbar och rackblads vassa klor, och dunkade slutligen i marken med en pil i ögat. Adolf Dunderfund insisterade på att skaffa en riktigt grov kikare, 17 kopior, nuttan, och skicka en bunt till pensionsnämnden, ett par till Rikskommittén för gymnastik och rytmik, samt en till guvernören. Bara en, nuttan. Du vet hur han blir när faxmaskinen väcker hunden hans. Det här var nytt även för en trofast tjänare som nuttan ryggraxepsis. Ett halvsekel av utgrundliga befallningar och överlagda dekret kunde inte förbereda henne på en utläggning av sådan kryptisk natur, trots att det genom åren involverat slentrian faxande åt höger och vänster både morgon och kväll. I kött omhuldat minne höll hon, av någon anledning, Valborgsmäss och midnattsförsändelserna av Adolfs diplom från Lilla Vätternrundan. Det var ett lopp för sexåringar runt en ankdam i centrala Huskvarna. Adolf hade varit med 12 år i rad på 70- och 80-talet, och när han återigen blev sist 1983 hade arrangörerna slängt åt honom ett diplom bara för att bli av med honom. Världens sämsta cyklist, stod det i guldbokstäver ovanför ett alldeles ovanligt och smickrande foto på Adolf, med huvudet före på väg ner i Vättern. Att lilla Vätternrundan inte gick runt just den sjön hindrade inte att Adolf brukade köra ner i den ändå, åtminstone en handfull gånger varje år. Men Adolf hade ändå insisterat på att det tillsammans arbetade natten igenom för att få ut faxen. På heltjockt, halvtjockt och supergrovt ark, nuttan, hade han domderat. Och i 17 olika nyanser av Vätternblått. Nuttan hade för länge sedan slutat påminna om det irrelevanta i papperskvaliteten för just faxandets framgång. Det verkade inte hjälpa i alla fall, och även om det var irriterande när Adolfs favoritpapper, ett halv centimeter tjockt stycke mörkblå kartong, ideligen fastnade i faxen under proceduren, var det ännu jobbigare att försöka förklara punkt sådana incidenter till trots att hon nu alltså förbryllad över Adolfs uppmaning. Emellertid hade hon inte varit andra biblioteksnämnd supplent sekreterare med kvartskadets grad om hon inte visste att överkomma sådana oväntade uppdrag. Snabbt knattrade hon ner budskapet på skrivmaskinen och började varmköra faxen. Under tiden stod Adolf kvar i fönstret med kikaren i händerna. Långt där borta stod staden i lågor, men det var inte det som primet upptog hans tankar. Det var det där telefonsamtalet om boken. Boken hade hittats punkt om man är en svamp och närmar sig dalen från luften. Ett flygbrev från Amsterdam adresserat till Nagnebo Jan Fredrik Ngombo ser man inte speciellt mycket. Nagnebos svampfrakter kom oftast i luftträtta och ljuskugga specialkartonger av det ökända thailändska märket hus. När så en fallande hög sliter paketet i bitar i Nagnebos darande händer, så är det ett högeligen ovanligt återinträde i världen för en handplockad organisk amanita pantherina från Kiev-trakten. Pantherina. Så sa den Nagnebo till det, medan vänsternäven viftade undan en aggressiv hög. Hans händer och fötter var insmorda i fågelblod och fjädrar, små bitar svamp och hökfilé hängde från utvalda delar av hans triceps och skulderblad, och ansiktet var en dödsmask av mytologisk extas. Ett halvätet armborst låg vid hans oklippta tånaglar, och hökkropparna började bygga upp sig till en organisk men mestadels dödmur runt svampfantomen. Knordflop hade inte tid att beundra spektaklet. Emedan han var fullt upptagen med att slå förbi flygande hökar i luften, hypnotisera bryllingsfastrarna att ge sig på mosterskusinerna, samt skapa ordning när helst möjligt i de anfallande leden. Annars hade han, med ett jetligt bröl, gratulerat Nagnebo på bemärkelsedagen och bett om lite svamp. Det verkade ju göra någon nytta. Det var tur att han inte hade tid med sånt. Mer därom senare. Frigolittmannen höjde ytterligare ett halvt och avslutade sin helangororia i decimal, aulisk skala. Det var inte speciellt gott om folk som kunde mina dryckesvisor likt frigan, och de få som kunde ville oftast inte. Därför hade en liten skara folk samlats i kyrkan för att höra detta ovanliga framförande. Ja, samt gömma sig under kyrkbänkar av härdat titan. Men så go, frigolittmannen. Sarkavok tyckte nog att det var där för hans skull. Men var 17 hade biblioteksnämnden seligt stab tagit vägen? Det borde ju egentligen ha varit framme för flera timmar sedan, tyckte han. Den svartklädde mannen med dolken var av alldeles motsatt uppfattning. Det är väldigt irriterande att folk hade lyckats ta sig in i kyrkan trots att han så omsorgsfullt barrikaderat rörarna. Försvinn härifrån! Gormade han ursinnigt och svingade besinningslöst med dolken där han stormade fram längs bänkraderna. Boken på podiet vinglade till av vinddraget. Sank Kvibnok bläddrade frenetiskt i sin katalog, medan en lilla stumpen blyertspenna i hans hand krampaktigt plitade ner det ena serienumret efter det andra på det lilla beställningsformuläret bredvid honom. Skrävelsopp, var har det gömt snuskskivlingen? Muttrade han, medan hökarna daskade i marken runt omkring honom, som blöta fjäderdomskuddar. Flera av dem hade flåpsarmbåtslod klurigt instuckna på strategiska platser i kroppen, som rätt genom hjärnan eller ut genom ryggraden. För att nämna något. Vad håller du på med? Spårade Knorr, medan han med blicken mot marken spetsade tre hökar samtidigt på en pil och sparkade på volejonan överut över tackkanten. Ge mig en halv minut bara. Svarade svampinputteren och plitade ner det sista serienumret på sin lilla fulltecknade lapp. Så. Förste låneboksindrivare Gerhaldby som störskrättade till knävelborrarna och fingrade på tömmarna. Där nere i dalen, halvtrolld av riklig murgröna och några spretiga björkar, låg en kyrka som såg som om den borde vara fallfärdig, på samma gång som den gav ett evigt och orubbligt intryck. Är det inte väldigt tyst? Frågade tredje katotexinspicient Sonic Albrand nervöst och sneglade mot himlen. Och kallt. Fyllde fjärde långkortslaminatör Batatürk någonstans i och drog upp blixtlåset till hakan. En bitande råvind drog ständigt längs höjden och blåste ett stort blött lönnlöv i plytet på nämnde tidningshörnemöblerare Teofil Tjohej. Ja, det här duger då inte, sa Gerhald myndigt och snöpt sig ljudligt i handsken. Nu kör vi, killar. Här kommer kavalleriet. Illade Knordek statiskt. En läcker backhand tog huvudet av en förbipasserande hök, som ändå annars skulle ha drösat i backet i 300 knyck och alltså inte förlorade något nämnvett på konstapelns bedrift. Psank och Magnebo såg sig just ett omkring i hopp om att få reda på vad Knordflop snackade om. Hökarna stod som spön i backen med den och annan örn för omväxlings skull, och situationen började bli ohållbar. Kombatanterna stod till midjan i fågelslansor och lymfvätska. Utan förstärkningar snarast möjligt kunde de förlora den lilla fördelen de hade i sin ojämna strid. Vet och sans. De där två, undrade Magnebo och pekade på två kaftanklädda gamlingar som var på väg ner i dalen. Det ska vara kavalleriet. Knorr kliade sig på hakan medelst rovfågelsben med separationsångest. Var det verkligen rätt? Det här frigolitmannens bekymmer var av en helt annan sort. Det var hans kavalleri som drösade ner för dalkularna, icke att förväxlas med dalkulor, likt två frystorkade gamla munkar på en faldigt korståg. På den vägen såg det rätt bra ut för sogosarkav och punkt, men på kort sikt var det nog sämre i kyrkan. Å ena sidan hade hökarna börjat nöta sig igenom det grönrugade koppattacket, och en och annan halvdöd högdamp redan ner på det osedvanligt tryckt och ligga kyrkbänkarna. Å andra sidan kunde han inte känna sig säker jämte bokfan utan proffsen från biblioteksnämnden tillhanda. Å tredje sidan var det ingen som ville höra Sogo sjunga, vare sig allsångsdängor eller egen alster i femkvartstakt. Detta var en besvikelse av sällan skådad magnitud för den legendariske superhjälten, och han funderade så smått på att ge upp, flyga hem i en liten frigolit helikopter, och gå i förtidspension. Och på den fjärde sidan var det en dåre med ritualförsäljrad dolk, som löpte abrid och tvärskepp runt, huggande och stickande på ett upplyftande hämningslöst vis. Åtminstone hade det verkat upplyftande, om man nu inte löpt stor risk att råka gräsligt illa ut till följd av tilltaget punkt. Plötsligt släpps kyrkbänken han låg och tryckte under bord. Aha! Utropte den svartklädde fan med dolkhelvetet triumfatoriskt, och såg ojämälte, inte fullt lika triumfatoriskt, ett halvjetat ack. Sedan viftades det med svarta långarmar lite okontrollerat, medan Sogo gjorde slumpmässiga flyktförsök åt lite olika håll, och rätt vad det var sprang han hals över huvud med för altargången med illgärningsmannen inspehojtandes alldeles bakom. Stanna, din lurk! Nä! Välande frigolitmannen och nådde bänkradernas slut samtidigt, som dolkbladet visslade över huvudet på honom. Ick! Ladde han modigt till och slängde sig över podiet med boken. Med ett brak föll han i golvet med bok, podi och allt, och med ett snarligt ljud snavade den svartklädde över honom, varpå allt sammans rullade in i en alldeles särskilt prålig ikonpunkt. Den lönfetta hästen skumpade obekvämt under bisonstursks breda bak. Kyrkans långsida, med de pråliga kyrkfönstren halvdolda i mörgrönan, kom allt närmare. Mörka fåglar dunsade med skrapande obehagliga ljud i dess tak, men biblioteksnämndens insatsstyrkas fjärde korpral visste bättre än att glo på slikt. Istället höll han, liksom hans medryttare, Blicken ställde sig fäst mot kyrkvägen. Gerhall hojtade Batatürk strax bakom honom, knappt hörbart genom de fallande fågelkropparnas visslande tjut och skrapet av trasiga näbbar och klor mot koppattack. Ingången är på andra sidan. Väggen och kyrkfönstren ryckte allt närmare. Gerhald Bison Stursk blåste myndigt upp mustaschen, satte hälarna i sidorna på sin feta häst och accelererade den sista biten in mot kyrkan. En fågel susade förbi och smetade ut sig själv mot den väggen. För biblioteksväsendet gormade Gerhald och reste sig upp i stigbyglarna. Väggen var så nära att han kunde känna doften av kallblöt sten. Och sen hoppade hästen. Låt oss vika ett grisöra här och ta en kort överblick över situationen. I storkyrkan ligger Frigolitmannen och brottas med en dolkviftande galning i svart rock. En legendarisk bok av ordnad makt trycker upp sig mot Frigos vänstra skinka med obekvämt resultat. Strax utanför är fyra biblioteksryttare på väg upp för kyrktrappan. Det kunde knappast ha kommit vid något bättre tillfälle. Nagnebos svampleverans verkar en smula försenad. Sank Kvibnok, som tänkte koka kantarellsoppa, var minst lika bekymrad om den saken som en annan själv. Men konstapel Flop stod vid deras sida likt en manlig janedark för moderna tider och slaktade fåglar i allmänhetens tjänst. Familjen Kvartsnacke satt uppklistrad med snabbhärdande frigolit mot sin egen husbots spinnakermast. Rickard Limbringare gick det dråligt för. Resten av tarsöverlevande invånare låg och darrade under kyrkbänkar av titan, som började visa tecken på materiell utmattning under det konstant haglande av fåglarna. Resten av stan är nu täckt i slemmiga högtarmar och örngärnor. I dalen utanför stadsgränserna, däremot, sitter kaninungar och revalpar med tindrande ögon och gåser hela spektaklet, utan att en enda fågel styr deras väg. Och en mörk, ohelig hemlighet är på vippen att göras offentlig. Nu viker vi tillbaks griserat och återvänder till handlingen. I rödmjuka narrator hoppas gråtmilt att ni tog tillfället i akt att gå på toa eller hämta en smörgås. För nu blir det grejer. Nannebo stoppade vänstern i innerficken och drog ut en liten plastpåse. Där i låg 3 gram soltorkade sporer från sariska fläsktrattar noggrant uppblandade med en dubbelsats vulkanbränd svalbardskuling och en nypa saffran, mest för färgens skull. Om inte det här kunde få leverantören att skynda sig så kunde nog ingenting, tyckte Nannebo och tryckte in en redig pris i högra trumhinnan. Hans nyfunna vapenbröder såg på med förskräckelse när Nannebos huvud svällde upp till en klottrund jätteform och sedan lika bryskt oväntat exploderade i regnbågens alla färger. För mycket skivling igen. Kunde någon med god fantasi tänka sig att Nannebo han kväka ur sig innan skallsubstansen smättade ner Flop. Till det ASCH då. Muttrade knord och snöt en rasta fläta ur näsborren. Resten av rasta frillan virvlade likt smiskande bolas iväg över hustaken, snötandes och fäktandes, i en mäktig blodig hårpli mot alla håll samtidigt, skärandes rakt upp igenom den framstötande fågelhopen. Fjärdrar och hårpiskor möttes i blodig förening. Utåt och uppåt steg den expanderande hotestfronten. Bortåt och bakåt till rävsskiljelinjen mellan fåglaskaran och de märkligt rödliga resterna av Nannebos forna huvud. Knord tog tankfullt av sig kaschen och sjönk ner in vid den spinkliga lille missbrukarens tunna kropp. Den svampen visste var den tog det måste erkänt bli, så talte inspektören blott. Den visste mer än vi. Den lät hans korpus va i fred ty där fanns inget hull och hör sig till vad större var hans vilda frukrull. Sedan gjorde han en ansats till att stillfullt sluta Nannebos ögon inför den sista vilan, innan han insåg att ögonen nog befann sig så där halvan en kilometer bort vid det här laget och istället lite fånigt klappade honom på handen. Med ett brak och ett krass galopperade hela biblioteksnämnden rakt igenom kyrkans fälgsprakande glasfönster och slog med drangna svärd och klapprande hovar i stängolvet på andra sidan. Det var ett nystrande intåg men ett rumt upptåg. 3 plutoner tunterneri svepte genast in med stöd från ett väl inrevt regemente kryssfalkar med slangbelor. 4:e korporal Jonsdottir föll till föga likt en överträffad bibliotekarie. Adolf Dunderfund slog tillbaka med ett par välplacerade encyklopedier men tvingades ändå dra sig tillbaka till altaret. Där blev det genast hårda bud. Fjädrarna flög lika ofta som långkotten och stämpeldynorna. Om du inte visste bättre så kunde det se ut som ett självmordsuppdrag. Men det var precis då som Sankt Kvibnok fick sin kantade leverans. Magne Bomo har sniffat sin sista revticka, men hans anda levde vidare, främst då genom receptboken i hans innerficka. En hastigt improviserad kittel över fotogen dränkt fågelkött fick duga. Hukat under en bonnande titanbänk tackade sankleverantören för såväl förpliktelse som tjänst till fosterlandet, skivade upp sina nyanlända svampar med en praktisk mosaikskärva och grävde upp en handfull kryddor från hemliga fickor. Nu ni, tyckte han.